Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Fjärde advent. Har ni tänt det fjärde ljuset idag? Ja, några har gjort det. Mörkaste dagen, är det så alltså? Ja, då är det bra att vi har tänt alla ljus så att det lyser ordentligt. Hoppas ni har det bra och känner att det är julafton snart och att ni är glada. Ja. Ha frid. Det vi gör i advent är att vi fokuserar väldigt mycket på, det gör vi alltid. Jesus är alltid i centrum, men det blir ju speciellt vid adventstid. Att få fokusera på Jesus. Jesus barnet. Och redan innan han är född så mängder av profetier i gamla testamentet som är underbara att läsa och lyfta fram. Och det är som en röd tråd egentligen hela vägen. Vi predikar ju den röda tråden just nu. Nu är det gamla testamentet som har gått över i nya testamentet som vi kommer köra i vår. Men just det som är en röd tråd är ju det här, både kvinnan som en gång ska komma och föda ett barn. Redan från första Mosebok, direkt vid syndafallet, så talas det om den här kvinnan som ska få ett barn som ska krossa ormens huvud. Det här brukar vi lyfta fram då och då. Det är fantastiskt. Det är det första som Gud talar om. Och sen ser vi det här ibland hos profeterna. Vi ser hos Jesaja till exempel, Jesaja 7 talar om att den är kvinna dessutom då ska vara en jungfru, det ska vara ett mirakel. En speciell kvinna, men ännu mer speciellt är det här barnet som ska födas. Och barnet ska dessutom få en massa namn som är egenskaper som är väldigt, väldigt stora. Det är inga små saker att leva upp till. Jag tänker ibland på Jesus barn. När förstod Jesus att det är jag som det här handlar om? Nej, han kanske inte var så gammal när han förstod att det är jag som är den här kvinnans säd. Eller Jesaja 7, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hans namn ska heta Gud med oss, Immanuel. Det är jag. Jesaja 9, då får han 5 namn till. Utöver Immanuel så kommer ytterligare namn där som det här barnet ska heta underbar. Ska heta rådgivare, mäktig Gud. Vänta, det är jag där. När förstod han evig far, fridsförste? Det finns ju mängder av sådana här fantastiska namn om just det här barnet hela tiden. Jag gillar ju, och det kanske ni kommer läsa på julafton när efter ni öppnar klapparna eller något, julevangeliet. Malaki 5:2 tar upp liksom var han ska födas. Ni vet Herodes, han vill ju ha tag i det här barnet. Han har ju inga fina motiv för det, men han samlar de skriftlärare och de hittar inte, han ska födas i Betlehem, för det står i Malaki så här att du Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Så står det så här, hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det är fantastiskt. Han är evig, och jag tänker, när förstod Jesus? Ja, vi vet inte exakt. Men vi ska läsa en text nu. Det här idag handlar om Jesus som barn. Vi ska läsa den här texten. Vi har inte så många texter som där vi får blicka in i hans barn och ungdom. Men det finns en text där han är 12 år gammal. Och den ska vi läsa idag. Och så ska jag få kommentera den. Vi kommer att se en Jesus som faktiskt har förstått sin identitet. Vem han är. Det är ganska häpnadsväckande. Så redan som 12-åring. Har han begripit ganska mycket. Nu har jag bett Karro läsa det här så att vi får någon annan röst än min. Så att du får gärna läsa Lukas 2, vers 41-52.
Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i resesällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet. där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta, och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.
All right. Tack så mycket, Caroline. Ja, men som jude på Jesu tid så förväntades man åka upp till Jerusalem egentligen alltså varje år, för att vallfärda till högtiderna var ju som utspridda. Och bodde man långt bort, vilket de här Josef och Maria bodde uppe i Nasaret, det var långt bort. Så var det, vi vet ju inte, men det var svårt kanske att närvara på alla. Man valde nog ut påsken som den viktigaste högtiden då, som är på våren där. Och vi vet ju inte, det kan ju vara första gången en 12-årig Jesus får följa med här. Det är inte första gången han är i templet, det vet vi att han är redan som bebis, som liten, jätteliten. Men den högtiden, den varade i en vecka, i 7 dagar. Och då var det inte egentligen ovanligt att man kanske tjuvstartade. Man kanske inte var med riktigt hela vägen ut och begav sig iväg. Det var, läser man, så står det att det var 3 eller upp till 4 dagars liksom, resa till Nasaret. Så det tar ju tid. Så var man, skulle man vara på hela den där 7 dagarna plus resa framåt, då är du borta i 2 veckor. Och man kan få förståelse att en del går iväg tidigare. Det verkar som att Maria och Josef egentligen har gjort det. Men här då, tänker känslan här. Nu har de gjort det. De har följt traditioner. De har liksom gått upp till Jerusalem och varit med på den här påsken och firat den. Och så mitt i hemresan, en hel dag har de vandrat, så kommer de bara på det är något som inte stämmer. Och så upptäcker de att barnet är borta. Jesus är inte med. Man kollar ju med släkten. På den här tiden hade de en större familj. Det var väldigt, man var väldigt tajt hela släkten. Så. Men han är inte med, och det blir panik i lägret. En hel dag har de... Jag tänker på en film som många ser vid jul. Ni kanske har sett en film som heter Ensam hemma. Det finns ju flera varianter. Det är en bra julfilm, tips. Där de åker iväg på en semester, hela familjen som är laddade. Och, superstressade får man liksom säga att de är. Och skyndar sig iväg och ska flyga en ganska bra bit bort. Och liksom kommer på planet. Ja, många av er har sett det. De kommer på att barnet, han heter Kevin, är borta. Han är inte med, han är hemma, han är glömd. Och den är ju spännande, det handlar ju om att han får vara hemma där och ha äventyr, det kommer tjuvar på besök och annat, så att det är en spännande film. Men det här är ju, jag tänker också, jag ska sätta mig i bilen med min familj och åka imorgon en hel dag till Norrtälje, nästan i Stockholmstrakten, och så jag tänker man ska åka iväg, nu är mina barn lite större, men när de var mindre, åka iväg liksom, komma närmare Uppsala och känna, vänta, något är fel och så här då. Ja, vi har missat något här. Det kanske var skam hos Maria och Josef. Men kom igen, vi har tappat bort Guds son. Det är panik i läget, det är det verkligen. Och det är inte ens som att glömma hemma i huset. De har glömt. De har tappat. Han är i Jerusalem på den tid när det är som mest hektiskt. När hela landet kommer dit. Det är så otroligt mycket folk där. Och så det är, stannar man upp lite där så får man lite känsla med om jobbigt. Ni har säkert olika, kan ni dela vid fika, att man brukar ha olika berättelser om när man tappade bort sitt barn. Kanske var jag som har sån berättelse. Nej, men typ när man har varit på stan någonstans eller i Stockholm eller något och så helt plötsligt. Ja, det där kan vi ta vid fikat sen ifall ni har. Men de letar och letar, och de letar hela 3 dagar, så det är lång tid. Alltså det är, till slut upptäcker de att han är i templet. Och det står där i vers 46 att Jesus satt mitt bland lärarna, lyssnade och ställde frågor. Och de är otroligt imponerade, den här 12-åringen. Förstår inte riktigt, han är bara 12 och har det här. Men att det här antyder också att högtiden faktiskt fortfarande pågick. Så de har tjuvstartat lite Josef och Maria. Jag läste också nu att de skriftlärda bara undervisade på högtidsdagarna och sabbaten. Så det var en viktig stund dessutom. Det verkar som att de hade åkt. Egentligen är det de som har lämnat Jesus. Man kan ibland få känslan att nej, Jesus har varit olydig här och lämnat dem. Men det är, så är det inte. Men det var ångestladdat för dem. Och i 3 dagar får de leta innan de hittar. Och så säger hon, brister ut där. Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Rimlig respons. Mycket känslor. Och kanske lättnad i det här också. Men nu kommer de första orden som vi har från Herrens mun. De första orden som Jesus säger i Nya testamentet här. Det är som 12-åring. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Lite typiskt att det är en fråga. Om ni läser evangelierna så han är lite jobbig. Så här, Jesus. Han ställer frågor. När de ställer frågor så ställer han frågor tillbaka. Frågor är viktigt för Jesus. Så han redan här som 12-åring. Det första han säger är en fråga. Ja, han säger säkert andra saker. Men det är det första vi får veta i alla fall. Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Visste ni inte det? Jag måste vara hos min far. Och då har de precis sagt. Josef, din far och jag, din mor. Han markerar här. Jag vet vem min far är. Och den plats han behöver vara på, det templet där han, som är hans faders hus. Det står i andra översättningar också. Jag måste vara i min faders hus. Eller, ja. Så här ser vi att han vet faktiskt vem han är. Han är grundad i sonskapet, i barnaskapet. Och det här kommer ju så, han visste att han var det här barnet, med andra ord som jag läste, som jag nämnde här i början. Och gör det här honom stolt och hög? Skulle man bli, man visste att vet jag, ut från evighetens dagar, jag är liksom Guds son. Nej, han håller sig mycket. Det är en viktig kommentar som kommer här. Att det står så här, därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hela vägen. Han vet vad man är. Inget högmod här, han underordnar sig sin familj. Egentligen evangeliet i miniatyr där. Jag hittade bara i den versen, tycker jag att det är liksom Guds son egentligen liksom kommer från sin allsmäktighet, ödmjukar sig. Och väljer, han har all makt men väljer ödmjukhet. Sen står den här kommentaren också. Och Jesus växte i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Och här får vi också se att för Gud ger inte någon genväg, inte ens till sin son. Utan det, han får växa i alla de här åren. Nu kommer 17-18 tysta år innan han träder fram som 30-åring. Och Gud verkar ju ofta i det långsamma. Det kan vara gott för oss att se att det gäller även för Jesus här. Och då vet vi inte så mycket om de tysta åren. Vi vet att hans pappa hade ett yrke som vi säger snickare. Och grekiska ordet tekton. Och det slår man upp lite om det. Så är det lite mer grovarbetare, byggmästare. Man jobbade med både stenar och med trä. Och man hade en, ja, byggmästare tror jag kanske skulle vara det bästa ordet egentligen. Skaparen. Guds son, medskaparen, jobbar som byggmästare. Det är passande. Men vi vet inte så mycket vad han gör. Det står bara att han underordnar sig de här åren. Och han växer upp och blir en man. Och det är vad evangelierna handlar om helt enkelt. Det finns mycket i den här texten egentligen då, att lyfta fram. Jag skulle vilja lyfta fram några saker. Jag skulle vilja tala lite grann om templet som han står i. Som han liksom ser som sin självklara plats. I gamla testamentet så är ju templet och tabernaklet är ju som en, ja, det är den viktiga mötesplatsen mellan Gud och människan. Och Paulus skriver väldigt mycket om det här. Han gör det klart att det vi läser om i gamla testamentet är skuggbilder på det som komma skall. Det här kan man läsa i Kolosserbrevet 2, kan man läsa om hur han utvecklar det. Och ni vet Salomo, han var den som byggde också templet, det första templet. Han ber ut en bön, han visste att Gud inte kan rymmas egentligen eller begränsa sitt hus. Han ber så här: kan då verkligen Gud bo på jorden? Nej, självklart inte. Se på himlen och himlarnas himmel, det kan inte rymma dig. Hur än mycket mindre skulle detta hus som jag byggt kunna göra det? Men Gud ödmjukar sig egentligen. Möter människan i det här templet. Men Paulus skriver som sagt mycket om det. Och egentligen ska man ha ett studium om det. Han är tydlig med att det troende, vi som tror på Jesus, vi är, våra kroppar är ett tempel för den helige ande. Och han utvecklar det på ett vackert sätt. Jag tänkte ta fram Efesierbrevet 2:20, ska vi se att tillsammans bildar vi församlingen, templet. Så här står det: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och i honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Ett heligt tempel i Herren står det där. Och precis som Maria och Josef finner Jesus just i templet, och där är det tydligt att det är hans självklara plats, så ser vi här också att här är han hörnstenen. Här är det i honom som byggnaden fogas samman, byggs upp. Det här ser vi egentligen också gång på gång. Jag skulle vilja ta er med till sista boken i Bibeln. Vi går till Uppenbarelseboken, ska vi läsa. Då kommer vi få se på något sätt. Ja, det är tempelspråk där också. Vi kommer få möta samma Jesus som var 12 år i templet, kommer där stå som en överste präst, klädd som en överste präst. Där menoran är ljusdag. Det är som det himmelska templet. Uppenbarelseboken är ju, där flyter himlen och jorden ihop hela tiden. Det en svår bok på ett sätt, men väldigt spännande. Men jag tänker vi läser och ser kontrasten här med den 12-årige Jesus i templet. Det är samma Jesus som Johannes får möta som talar. Uppenbarelseboken 1, vers 12-16. Nu får han ju se ute på Patmos, han är ju på en ö. Ja, där han liksom får den här uppenbarelsen, en fängelseö. När jag vände mig om så såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Där har ni överste prästkläder. Hans huvud och hår var vitt som vit ull och snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Läser man vidare så Johannes klarar inte det här, så mäktigt att han faller ner som död inför Jesus, och Jesus får genom kraft och styrka honom. Det här är Herren idag. Om vi skulle få upp våra ögon och andlöven, så vi fick se Herren, skulle vi... Det här är den Jesus. Uppstående Jesus. Och som sagt, Uppenbarelseboken, det kommer väldigt mycket mer av tempelspråk. Det är som att han är i templet. Han har en given plats. Templet är också... Han kopplar församlingen till det här. Någon gång ska vi gå igenom de här 7 breven. Han kommer tala ut 7 brev här nu till 7 församlingar. Och han kommer att ge dem liksom... lite ris och ros. Han kommer att tala viktiga saker till dem. Men det är faktiskt en församling som har gjort som Josef och Maria. De har tappat bort Guds son. De har tappat bort Jesus. Och det är Laodikea-församlingen som får höra att han inte ens är där. Han är utanför. Han säger de här orden. Det är inte jättehårda ord som kommer. Utan Uppenbarelseboken 3:20, då säger han så här: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Först kan man fundera, kan en församling stänga ute Jesus? från den självklara platsen. Han ska vara i centrum. Det är tydligt. Men jag älskar tonen här. Jag älskar tonen hos Herren här. Han borde kanske vara arg och upprörd. Men det är ju sånt ömhet i det här. Han knackar på. Han vill bli inbjuden och insläppt. Och dessutom vill han hålla måltid. Måltiden i den bibliska kontexten är innerlig, innerlig djup gemenskap. Denne mäktige Herre, det är det han vill ha. Han vill ha relation med oss. Och visst, vi kan ta med oss, alltid ta med oss frågan. Är Jesus i centrum? På vilket sätt är Jesus i centrum i mitt liv? I min familjs liv? I församlingen när vi samlas? Det är gott att ta med den frågan. Och kanske resonera om det. Och vad innebär det? Hur låter vi Jesus vara centrum i vår gemenskap? Och sen säger jag att det är den här Jesus som bor i vårt hjärta. Och vill liksom ha en relation med oss. Han visste redan som 12-åring att han var Guds son. Han var grundare i identiteten. Det är det sista jag skulle vilja lyfta fram här också. Identiteten, det behöver sägas. Han har ett sånt otroligt fokus på min fader. Ni vet när man är liten och min pappa är starkare än din och... Det har man ju gjort, jag minns flera gånger man stod och överdrev ordentligt bara för att man skulle ha starkare pappa. Men han har det här hela vägen. Han behöver inte överdriva för det är Gud som är hans fader. Min faders hus. Jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader. I evangelierna så säger han på ett ställe i Johannes evangeliet att jag gör bara vad jag ser min fader göra. Han bara går, han leds. Han har bara blicken på sin fader. Och vad ska fadern göra nu? Han är otroligt fokus på fadern. Hela vägen på korset. Vad han ropar in i det sista. Det sista han säger är ju fader i dina händer. Överlämnar jag min ande. Och innan korset, Abba fader. Liksom pappa Gud. Så han har ett så otroligt fokus på sin far. Så otroligt grundad i sin identitet. Och det är det här som är så stort att det är det här han vill bjuda in till och det är det här som vi får av nåd ta del av, för vi hamnar i Kristus om vi tar emot honom och vi tror på Jesus, så pratar hela Bibeln om att vi är i Kristus och vi får det här barnaskapet av nåd genom den helige ande. Vi är också Guds barn, så det här ska vi bara öppna oss för, det är julens budskap. Vi får detta av nåd, ta med det. Till alla som tog emot honom, skriver Johannes sitt evangelium, till alla som tog emot honom gav han rätten att få bli Guds barn. Det är stort och det ska vi begrunda denna jul. Ja, det finns mer grejer, egentligen finns det mer grejer att lyfta fram. Jag har glömt att ta tid hur länge. Jag kan nämna en sak som jag tycker är spännande. Spännande sätt att läsa Bibeln är ju att när man sitter med den här texten så ser man att här finns ekon in liksom pekar mot Jesu död och begravning. Och om man nu jämför slutet av evangelierna, ta Johannes 20 till exempel, jag har inte med texten här. Men Jesus var faktiskt försvunnen i 3 dagar också när han hade dött på korset. Det pekar ju lite grann på det. Och där i den texten så uppstår den. Och då är det också en Maria. Det är inte Maria Jesu mor, men en annan Maria, samma namn. Och han ställer också fråga, precis som han gör som 12-åring. Han säger, varför letar han efter mig? Och börjar prata direkt om sin far. Där ställer han också en fråga, nästan lite liknande. Varför letar ni? Vem letar du? Och så börjar han prata med Maria där om vänta, släpp mig. Jag har inte gått upp till min fader än. Alltså sitt och jämför själv får ni se. Det är som att det finns väldigt mycket som pekar. Som att Lukas ändå redan här pekar på den stora berättelsen om hur Herren frälser oss och erbjuder närheten till fadern och den här gemenskapen. Yes, ja, som sagt, det här stycket rymmer mycket mer än man först ser. Vi ska landa här. Jag vet inte om det kan ju vara så att någon känner att jag har tappat bort Jesus på något sätt. Då finns ju ett löfte som är fantastiskt, det han själv säger. I slutet av evangeliet är det att han säger att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är gott att ha med sig, va? Också det här som jag har lyft fram, att han, den här mäktige Guds son, han vill ha innerlig djup relation med oss var och en. Han vill styrka oss i barnaskapet. Vi kanske känner oro då och då. Maria och Josef känner stor oro. Hela den här texten börjar ju i något slags kaos men slutar i en förundran. Och det är för att de får möta Jesus i templet och vara med om det där. Och sen begrundar hon, står det, i sitt hjärta. Och det ska vi också göra, det ska vi ta med oss. Och grunna på, vem är egentligen Jesus? Läs Uppenbarelseboken 1 några gånger. Vem är Jesus? Och han vill ha relation med mig, han bor i mig, jag tillhör honom. Det gör oss väldigt gott att få göra det. Bevara det i våra hjärtan, att han alltid är nära och vill ha sin självklara plats. Jesu plats är alltid i centrum. All right. Vi ber tillsammans. Det där var vad jag hade idag. Far i himlen, jag tackar för ditt ord du har fått blicka in i. Jag tackar för den här fantastiska texten om din son som 12-åring. Tack Jesus för att du uppenbarar vad som är prioritering. Din självklara plats är i centrum. Du pekar på din fader. Du bjuder in till ett barnaskap för oss. Jag bara välsignar nu var och en som är här. Du känner till varenda fågel som flyger. Det säger du i ditt ord också. Och då vet du exakt också detaljerna om våra liv. Vad vi bär på. Vad vi brottas med. Vad vi kämpar med. Du har koll på vår framtid. Och du vill att vi ska lita på dig. Vända oss till dig. Räkna med dig. Att du är närvarande hela tiden. Välsignelse med var och en här inne. Oavsett vad vi är i för situation. Att vi ska få öppna oss för den sanningen. Din frid. Din närvaro. Man välsignar oss också som församling och gemenskap att få ha upplevelser av dig, av hur kanske hur vi behöver släppa in dig ännu mer i centrum i vår gemenskap, i våra liv förstås personligen, men vi vill ha dig i centrum. Du ska vara i centrum i vår församling. Halleluja. Vi tackar dig för att det är din goda vilja. Så välsignelse med den här stunden och fortsättningen av gudstjänsten här. Vi ska få gå in i bön och sång och förbön och fika gemenskap. Men tack för att du vill oss väl, du vill oss gott, du vill möta oss var och en. Bara välsigna den här juletiden för oss att få bli en stund där vi får uppleva din närvaro. Uppleva den frid du har att komma med som inte världen kan ge. Tack gode Gud, tack far i himlen. För barnaskapet. I Jesu namn. Amen.